Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det var ju väldigt mycket ångest i just det där spermaprovet, kände jag.
Ja, jo,
med,
det var
med
det.
Svärmor.
Ja, nu ska vi tillägga, ifall folk som då undrar vad jag säger med svärmor och spermaprov. Det är inget bra med två ord och samma mening. Men jag skulle lämna ett prov, åka till kliniken med min fru och svärmor då, som var på besök. Hon bor på Island i vanliga fall. Hon ville följa med till kliniken och hon visste inte vad jag skulle göra där.
La, 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 la. Men hej och välkommen till Kändispodden, Tobias Persson.
Nej, men hej.
Trevligt. Hej. Vem är du, tänkte jag säga?
Ja, det är en väldigt existentiell och viktig fråga. Vem är jag?
Nej, men du är komiker och skådis. Du är manusförfattare. Du har skrivit 2 böcker.
Oj, vad du... Ja, det stämmer också.
Och du är känd ordvitsare i ÖoB-reklamen.
Ökänd istället, brukar jag säga. Ja. Det beror på, det finns mycket hat och kärlek.
Ligger det skam i det där?
Nej, nej, inte för mig. Men det är många som, de som kommer fram till mig är ofta män som säger, bara så du vet, min fru tycker du är rolig. Och det säger de med lite ilska och hot i rösten. Ja. Men det är väldigt mycket, har jag märkt, pundrar som känner igen mig på stan. Här är du som är där, reklam. Du är fint, tack för att du finns. De kommer ihåg.
Jag tror att det handlar om att det är de som vågar säga någonting.
Det kan det vara. Eller så är min humor har någon knack. Det är något olagligt i min humor.
Ja, det är väl att det är en liten Göteborgs touch.
Ja, och det i sig kan vara...
Det känns lite parkbänkigt.
Göteborg känns... Det kan man inte säga. Nej. Det vågar inte. Jag är född i Göteborg, jag måste ju stå upp för...
Och jag har bott i Göteborg med blandade känslor. Så att det var mer ett skoj.
Ja, jo, men jag fattar humor. Jag gillar skämt.
Ja. Jag är ju inte så rolig som du.
Ja, det vet man inte. Jag har inte hört dig.
Nej, men grejen är den så här att... Det är helt uteslutet för mig att jag skulle kunna vara komiker på det sättet att jag skulle stå på en scen som du gör. Mm. För jag antar att din största del av din arbetstid är som... Eller du är till största delen ståuppkomiker,
ja,
antar jag. Det är helt uteslutet för att jag får inte panik på en scen, men det är ingenting jag går igång på. Så att skulle jag ha det som ett yrke så skulle jag få jobba med det varje dag.
Okay.
Men ibland när jag går i min... eller när jag sitter på min kamera, så tänker jag att jag nog skulle vara en bra komiker.
Men det tror jag, för dels har du gillar ju att prata, du är verbal, du träffar människor. Alltså det är inte så svårt som folk tror på ett sätt, men man måste ju också gilla publik eller gilla människor någonstans. Man behöver inte gilla alla människor, men jag tycker om att gå upp på scen. Och det ska inte förväxlas med, som många tror, att ja, du gillar att synas för att i vilket pris som helst. Nej, det är inte det. Jag tycker om att underhålla. Jag har en talang för skämt, humor, skriva, tentaklerna. Jag har alltid haft den typen av ådra, vad det nu är. För vad det är värt så har jag det. Och jag tycker om att gå upp och ha det samtalet. Det händer någonting i rummet, jag gillar det.
Mm.
Så har jag en del kollegor som står innan de ska på och säger, fan, jag är så nervös, fan. Och känner jag, men du är fel jobb. Alltså en del människor mår så dåligt som jag tänker, men du behöver inte göra det här. Och du ligger i fosterställning och måste krascha en stol. Bli bagare då.
Ja.
Jag tycker bara det ska bli kul att gå upp. Sen kan man ändå vara nervös för att man har nya skämt som man är osäker på, eller det här bordet till vänster, de verkar fulla, det blir tufft ikväll.
Mm.
Men jag, när jag väl är där så tycker jag att det är roligt. Jag tror att det syns om man inte tycker det är kul.
Mm.
Att vara på scen, det får inte vara en plåga, för då känner folk, men varför är du här? Du tycker inte ens, du hatar till och med folk. Varför utsätter du dig för det här? Liksom?
Ja.
Så man måste nog ha en grundkärlek, tror jag, för... ja.
Men säger folk till dig så här att, åh, säg något kul?
Faktiskt inte så ofta som man tror, men däremot... En annan klyscha som däremot stämmer är taxichaufförer som... Ja, du är rolig. Ja, då kan du få den här. Och så är det ofta någon vits med... Som man inte kan berätta för människor. Som är för grov eller för vriden åt mörka håll. Liksom. Den kan du ta. Ja, tänker jag. Tack. Släpp mig här. Så ibland får man tips så sätt. Och det är väldigt sällan man kan använda.
Ja, men liksom...
Men jag säger alltid tack. Så, tack, det var trevligt. Den tar jag.
Men det går att vara rolig på beställning.
Jo, men det är någonstans är det ju... Det är ju faktiskt det mitt jobb är, om man ska koka ner det. Jag är rolig på bestämning. Alltså, igår kväll var jag på Norra Brunn, exempel. Då skulle jag vara rolig 8:55, och det var jag. Det vill säga, jag ska gå upp och vara rolig 25 minuter, sen ska jag gå hem.
Men då visste du ju det innan också.
Ja, men du menar så.
Nej, men jag tänker mer så här, att om man går på en middag... Nej, men, det har man ju alltid läst och hört om i intervjuer, så här med allt från Gösta Ekman till alla andra, att folk förväntas vara så jävla roliga privat.
Ja, och där finns det också så här, jag skulle nog säga att jag... är faktiskt hyfsat lättsam och lätt i sinnet privat och gillar att vara rolig. Men jag har inte så här Jim Carrey, Robin Williams tvång att jag måste vara rolig eller är outhärdligt på. Utan däremot kan jag i samtal få folk att skratta om jag är på gott humör. Och du vet sådär, slänga in små roligheter. Och... Men jag hoppas att jag inte gör det på ett sätt som är, gud vad han ska vara rolig. För det vill, så vill jag inte uppfattas. Det kanske någon tycker att jag är. Men jag tycker om att få folk att skratta. Jag tycker om att samtala och så. Men däremot när jag säger, okej, kör något kul nu då för oss som är här. Skämta för oss som sitter och käkar soppa. Då säger jag, fast det är fel forum nu. För ni har ju som druckit vin och vi sitter i ett kök och vi är på en restaurang här och det är konstigt. Ja, men kör nu, du som är rolig. Fast det är fel kontext. Det springer kypare här, ni kan inte koncentrera er. För allt handlar om förutsättningarna med. Så här, du som är världens bästa simmare, hoppa i den här badtunnan. Men det finns inte utrymme här. Alltså, det är vatten, kör nu. Det är en konstig grej. Man måste ha rätt liksom, bra mic, ljus. En publik som vet om... Det blir, ja, men du vet.
Men det måste ju vara ett helvete för... Alltså jag har ju jobbat mycket med att producera events. Och då kan ju en kund ofta säga så att de ska ta dit någon rolig. Och där är det ju... Eller när du är på Norra Brunn så har ju folk gått dit för att de vill skratta. Det är ungefär som fulla kärringar som går på en fars. Ja. De fnissar ju nästan på sig redan innan man säger någonting för att de är så jävla upp...
De har ju betalt, ja.
Men jag tänker just på ett företagsgig.
Ja.
Är det vidrig publik?
Nej, jag brukar faktiskt... Jo, det kan hända. Men även där, jag har på så många år... jag har inte haft så många jobb där jag har känt att vad är det här jag håller på med? Men det är alltid något julbord. Det är ett par jobb per år där det kan vara... Folk är odrägliga eller inte lyssnar. Eller framförallt prata själva. Mobil högt, sådär, fem personer. Så man får säga, hallå killar, hej hej. Förlåt, det här är live. Jag vet inte om ni har stört att jag showar. Nej, tack. Kan inte ni snälla lyssna? Att folk inte uppför sig.
Men är det det bästa sättet att ta ner sådana?
Jag försöker alltid göra det med glädje. Jag kom på det. Jag säger aldrig till håll tyst, utan hej killar, jag försöker skoja här, är det okej? Och då kollar de på mig, så får jag försöka, hej tjena, ni ser trevliga ut. Så jag försöker bara bryta det de gör. Du vet, som barn, att man bara säger hallå, hallå, bibidibidib, ja här är jag, hej, 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 vad pratar ni om? Och bara för bry sig.
Och då är det ingen annan som vågar säga något. För att de vet om att då kommer de bli utsatta.
Men jag hade ett sånt jobb för några månader sedan. Det var ett byggföretag där det var ett kaxiga kille som var större som fast. Och jag sa till dem. Och de liksom, med sitt kroppsspråk och så, och deras blickar, så hotade de mig. Det är det värsta jag upplevt. Det var så här, du vet, Al Pacino-vibbar. Scarface. Fyra unga killar med tatueringar som satt och tittade på mig med en blick som sa, du ska få stryk efter giget.
Du vet, för att, jag har varit meningen att skratta.
Nej, men det var jättehemskt för det. För de var verkligen... Ofta brukar folk ändå le och säga, eller vara fulla och säga, förlåt, vi ska vara tysta. Men när de tittar tillbaka så bara, vem fan är du? Med en sån blick. Så inser jag att de är fyra, de är starka, de hatar mig. Och jag har precis sagt till dem och därmed då förnedrat dem inför de övriga på festen. Och, du vet, då är det otäckt. Men det är liksom en gång på 15 år som sånt händer. Ofta brukar folk... be om ursäkt och babblar de vidare, så brukar jag antingen gå fram till dem, eller du vet, jag kan alltid göra ner dem. Man behöver inte vara så hård heller, men jag känner för varje år blir jag var mer dialogbenägen när jag började. Jag ville ha trevlig stämning, men nu känner jag mer så här. Nu är det tredje gången. Du är över 40. Hur gammal, har du aldrig varit ute för? Du börjar liksom skälla ut folk. Mm. Även det på ett roligt vis, men ändå så där. Vet du vad, du kan gå. Kan inte du gå ut, snälla? Du får 100 spänn här. För livet är kort, de andra vill ha roligt och jag ska hem och lägga mina barn sen. Kan inte du bara, snälla, gå upp på trottoaren, ta en taxi eller du vet, hoppa bungee jump. Du vill ju inte vara här och det är lugnt. Jag tycker inte ens att jag är rolig själv. Snälla, vad heter du? Martin. Om du inte vill se mig här, du får en drink av mig, snälla. Mm. Åk skateboard, dreja, byt kön, gör något annat. Här vill du inte vara, jag ser det. Och ta sådana konfrontationer, det är ganska kul ibland. När folk har fått 3-4 chanser. Så här, du är vuxen, du är inte... Du har ingen sjukdom, du hör vad jag säger. Du förstör för de andra här.
Mm.
Sånt kan jag tycka ibland bara känna att nej fan, jag tar inte det här nu. För jag har varit snäll 3 gånger. Och det här är orespekt. Eller vad heter det? Det är inte respektfullt. Men det vågade inte jag göra när jag var 23 när jag började. Man, då lät man folk snacka på. Så gick man av. Vad synd att de inte lyssnar på mig. Men, för då hade man inte mandat nog att säga jag vet, nog.
Ja. Men vad är viktigast då? Talang och kunskap eller materialet?
Åh, svårt.
Eller alltså, förstår du vad jag menar? Mm. För att jag såg på Parneviks. Jag vet inte om du vet vad det är för serie.
Jo, hurra.
Ja. Och för någon vecka sedan, kanske var förra veckan, så hade de ett litet stand-up-tema i familjen.
Mm.
Och Mia ringde då till Nor eller Fai, tror jag, om jag inte minns helt fel. Och då fick hon ett material. Eller hon förklarade läget att de skulle stå upp lite för familjen. Och så fick hon ett material och så skrattade hon åt det när Nor läste upp det. Och tyckte det var ett jättebra material. Vilket är säkert ett bra material som Nor tjänar pengar på annars.
Mm.
Men leveransen Mia gjorde var ju katastrof.
Mm.
Ingen skrattade och de kände sig nästan förolämpade av grovheten i det där.
Yeah.
Och det var därför jag tänker så här, skulle en rätt kass komiker med ett bra material eller tvärtom, alltså vad är det bästa kombon?
Jag skulle ändå säga mer och mer att om du inte har någon scenpersonlighet, den där X-faktorn, så är det svårt att vara rolig. Du måste ha någon slags funny bones. Det är som att ge en Mozart-sonat till någon som inte kan spela upp den.
Mm.
Det är ett bra grundmaterial, men om du inte kan spela piano så hjälper det inte. Liksom. Och du kan ge bra skämt till någon som inte kan prata eller som flackar med blicken eller stammar eller inte har publik. Det går inte. Du måste ha... Jag menar, Peter Mede kan vara exempel på det. Hon började med stand-up för 10, 12, 13 år sedan och slutade med det. Men hon var rolig hon var spontan och inte hade något skämt. För hon var rolig så här.
Ja, i stunden liksom.
Hon gick ut bland publiken ibland och bara, här sitter du, lille man. Eller lille, du är medellängd. Var kommer du ifrån? Ja, vad härligt då. Har du kul? Nej, vi ska alla dö en dag. Hörde du? Hon bara stod och, du vet, fick ur sig sina privata nevroser nästan. Det blev en magisk här och nu-känsla. Hon blev nästan mindre skoj när hon fick skämt. När hon skulle sätta skämt.
Mm.
Märkligt nog. Så när hon bara gick runt och var sig själv blev det hysteriskt kul. Så jag tror man måste ha den där leverans... Jag gillar verkligen leveransbiten. Jag improviserar mer och mer för varje år.
Mm.
Och tycker det är skoj att skapa ett kvällar som aldrig kommer tillbaka. Det är det som är kul. Sen har man ju alltid en grund, jag vet vad jag ska säga. Men jag brukar alltid modellera och försöka hitta något jazz-element. Så man inte blir, du vet, stel.
Mm.
Kanske låter förmätet eller högtravande. Men jag måste... kittla mig själv lite grann. Jag kan inte gå upp och bara köra en akt. För jag har ingen sån färdig skriven. Utan jag har liksom saker jag vill prata om. Och sen, beroende på om du hugger eller inte, så får jag, nej, ingen har läst om det här. Jo, ja, men då sa jag. Jag tyckte att det känns som alla dog här. Okej. Okay. Jag måste ändå känna in varje kväll. Och jag tycker det är roligare också för varje år att ibland när det är tyst. Jag tycker jag bara drar mig mot det här nästan. Inte Andy Kaufman, men du vet, lite tystnad. Man får... trycka på spänningen.
Det är väl annars det som är mest läskigt för de som inte är vana.
Men det är det jag tycker är kul, för annars tycker jag hur man gått åt fel håll, att det är mycket, kom igen nu, en applåd kan ni ta på det, kom igen nu åker vi, hej Växjö, kom igen nu. Vadå kom igen, det är en jävla gladiator, alltså, gå upp och säg hej, om du är rolig så skrattar vi. Ta en applåd, annars går jag inte, kom igen nu, bättre kan ni, det här hatar jag, det här liksom hockeykänslan, liksom, det ska inte behövas.
Men jag tänker, när du säger så att du gillar att freestyla lite, tycker du att det är roligare att stå uppa eller att göra en sån som din succéföreställning du gör nu?
Ja.
Den är ju, det är ju såklart en form. Det finns väl kanske utrymme för improvisation där också. Mm.
Ja, det finns på vissa ställen.
Det är
olika typer av... en vanlig klubbkväll på Norra Brunnen någonstans är ju mer fri. Föreställningen som jag gör nu är ju väldigt... väldigt manusskriven, eller mer manusskriven än vad jag någonsin har gjort.
Mm.
För att Rakel Molin då, som regisserat, tvingade mig att skriva ner i princip varje ord. Jag har varit lite lat innan.
Mm.
Och litat så mycket på min enorma begåvning. Mm. Att jag ror i hamn det jag... För jag vet hur jag säger saker, så det blir skoj på det vis jag gör det. Så jag var trygg med det. Ingen har bett mig om manus innan. Utan jag bokar, så åker jag och snackar och så gör jag mitt jobb. Hon vill ha manus, och då fick man liksom formulera sig på ett annat sätt. Och då blir det väldigt... Den är väldigt satt föreställningen. Men det händer saker varje kväll också.
Mm.
Som jag pratade om att lämna spermaprov i min föreställning till exempel. I och med att jag pratar om barn och IVF och sådär. Om någon då reser sig upp och går i publiken till exempel. Ska gå på tour, då ser jag ju det. Då kan inte jag hålla mig. Jaha, ska du också gå och lämna prov nu? Eller du vet.
Mm.
Så det händer ju alltid någonting som jag vågar. Men jag latchar inte för mycket i soloföreställningen. För den är så pass... I och med att det är en historia om upp- och nedgång, såhär, barnlängtan och sorg, provrörsförsök. Alltså, den storyn får man inte laja med. Utan det är en,
nej, det var det jag tänkte. Liksom.
Den försöker jag hålla kvar som den ska vara.
Ja. Vi ska prata lite mer om den sen, tänkte jag. För den var väldigt bra.
Jag har kul.
Nej, men jag hade kul också. Och den var också lite... inte sorglig, men man...
Mm.
Ja, men den var känslosam, tycker jag.
Jag tror det ligger, jag hoppas, och, eller jag känner själv att det ligger att dels lite sådär ett vemod och en liten frustration i. Det ligger också någon slags ilska slungat mot ett tomt kosmos. Varför just vi som är så barnkära? Varför får vi inte barn? Och den ilskan och den kampen hos någon, den spänningen ska jag bara berätta om. För jag ser ibland folk som nickar i publiken. Jävlar vad de har kämpat. Nej, håller folk på så här?
Ja, vi kan ju prata om det här nu. Vi hoppar lite. Ja. Men vet du, jag kände ju precis så.
Mm.
Alltså, man var helt matt av det maratonloppet som ni har gått igenom.
Mm.
Och så tänkte jag också på det där som du säger. Att ja, men ni som är så barnkära, varför har ni inte något barn?
Mm.
I min gayvärld som jag kommer ifrån så slipper man ju det där lite grann.
Mm.
Fast jag tycker att...
Men det måste också börja komma kanske mer.
Jag tänker precis säga det. Att jag har ju... Jag tjatar, alla lyssnare vet det. Men jag har ju ett 17-årigt förhållande.
Okay.
Så att de senaste åren så har det liksom börjat kommit. För det finns ju möjligheter för ett gaypar att få barn.
Ja.
Eller det är mer accepterat. Så att, sådär. Men jag tänkte... Vi har ju inte funderat på det på det sättet, men ni hade ju en stor längtan. Och då förstår jag att någonting sånt är svinjobbigt när man hela tiden hör. Och...
Framförallt skulle jag tror faktiskt att det är ännu värre för kvinnor. Just för att det är den där kvinnobergen trots allt barnet, och det är en biologisk. Vill du inte som kvinna uppleva att de kan fråga sånt? Som jag säger i föreställningen, ibland känner man att folk kanske borde försöka pejla läget lite grann och känna att om det är två barnkära människor som ännu inte har barn och börjar närma sig 40, så här, det kanske är en anledning att de kanske inte kan. Så där. Och det finns ju mycket sorg. Det är ju, och framförallt, livet är ju inte rättvist, som alla vet. Det är ju verkligen inte rättvist. Man ser ibland folk på stan som man tänker, men de har liksom sex unga. Och du vet, man kan pejla rätt bra på folk när barnen inte mår bra. Man ser föräldrar som, de fick 7 barn, men de verkar inte ens... Kom nu William, vad fan, pappa ska hem, och du vet.
Mm.
Så det hugger ju extra hjärtat när man ser folk som till synes inte verkar uppskatta.
Det blir väl också det enda man går runt kring och tittar efter när man...
Det är jätteläskigt. Man blir besatt av att titta vad de har, vad vi inte har.
Ja, men vi ska säga så här också, att för de som inte vet, din föreställning heter En man på prov.
Mm.
Den kommer att köras hela hösten.
Mm.
Den har gått nu i vår.
Jo.
Kritikerrosad.
Ja, lite grann.
Ja, men lite grann. Den du vet det. Ja. Jag antar, den recensionen som var i Aftonbladet kan du säkert utan till.
Jag kan det stycken.
Ja. Nej, men för så brukar skådespelare kunna citera när de har blivit hyllade.
Jag minns att det var 4 plus i alla fall.
Ja.
Plustecknen kan jag.
Ja, de kan du.
Ja.
Och föreställningen går ju ut på att du och din fru hade en barnlängtan, kunde av olika anledningar inte på naturlig väg, eller det ville sig inte.
Ja.
Och ni försökte under 4 år, va?
Ungefär, ja.
Ja. Gjorde, vad heter det? Heter det IVF?
IVF,
ja. Typ provrör.
Mm.
Ja, i folkmun.
Ja, precis.
Nej, men vet du, 10 såna här insättningar. Och i din föreställning så hade jag inte tänkt på det. För jag har ju vänner som har gjort såna här IVF. Men jag har aldrig tänkt på vad det kostar.
Nej, det är enormt.
Och då gjorde du en uträkning i showen.
Just det.
Så, och då svindlade du lite grann.
Vad kul att ja, för det tycker jag själv, alltså, när man själv har gjort en sån här resa så är pengar nästan lite abstrakt. För man kör bara på.
Uh-huh.
Om man då ska tillägga har tur att ha pengar i livet just då. Det är inte alla som har heller. Men det är intressant nu när man visar upp summorna för folk och men herregud, hur fick du vet?
Uh-huh.
Så att det är en del av glädjen för mig att bara berätta hur det faktiskt var.
Mm.
Då får man nästan en så här retroaktiv sympati. Ja, det var därför ni inte åkte på semester de åren. Nu fattar jag, ni la allting. Aha.
Men skulle man kunna säga, eller vad kostar ett barn?
Ja, men det blir ju... det
alltså
blir...
det låter lite vulgärt att säga, men som du säger, man kan skoja lite om det. Eller du gör ju det i föreställningen.
Jag tror det kostar 35... Alltså om man lyckas på första försöket. Först ska kvinnor ta nässpray och sprutor. Spruta in någon slags hormon som jag har glömt vad det heter. Men det ska stimulera äggstockarna och äggblåsor. Och sen ska då äggen plockas ut. Spermaprov ska lämnas, det ska mixas in i frysen. Och sen när det kommer ut då ett befruktat ägg, om det har överlevt, så ska det stoppas in i kvinnan. Då kostar det 15 000 till.
Mm.
Så den första delen med sprutorna kostar 35 och insättningen kostar 15.
Ja, det är 50.
Ja, så att så då kostar ett barn då 50. Men sen ska man höra, du har också, ja, det tillkommer andra kostnader också. Ofta köper man ju, du vet, så här tillskott och man, ja, du vet. Man,
lite lullull.
Yogamatta och ja, men, mammatidningar och bensinpengar och ja, men du vet. Nej, men det är så enorma summor.
Ja.
Och samtidigt, och jag leker också med det i föreställningen, det här när jag säger att det är klart att det var värt det, säger jag.
Mm.
Det är klart att det är bara 300-400 000. Det är inget man ligger sömnlös och... Ja, ibland tänker jag på vad vi kunde fått istället. Och att leka med den tanken är roligt. Det är min favoritparti. Det är mitt favoritparti. Just att när jag säger att... När jag börjar leka med den här... Vad hade vi kunnat göra? Alltså, jag ångrar inte mina barn, men det är ändå lite pengar.
Mm.
För det är så tabu, liksom.
Vissa dagar
tänker jag. Inte hela tiden, men ibland. Vad hade vi kunnat resa och vad hade vi kunnat göra?
Men då tänker jag så här att dina reklamfilmer, då, ni fick ju tvillingar till slut.
Ja.
Så att då kunde de ju hetat Ö och B.
Mm, vet du, jag har faktiskt skämt om det. Visste du, ser, du är rolig. Ja. Jag har inte skämt i föreställningen, men jag har haft det innan.
Ja.
På scen hade jag lite sådär.
För jag gick nämligen hemma och funderade på vad din dotter skulle heta på Ö.
Aha! Du ser.
Vad finns det för namn?
Ögla, Örjan, Örjana. Nej, just det.
Nu avbröt jag dig, men...
Jag hade faktiskt skämt det för länge sedan. Det jag bara säger att jag fick två barn, tvillingar, Ö och B.
Ja.
Och märkligt nog så var det jättemycket skratt på det. Men, så att jag har haft och slaskat där, men jag vill inte blanda in det i den här föreställningen. Nej. För det hade känts...
billigt.
Ja, just det, billiga priser. Nej, men det bara kändes fel nu, för det känns som att det är ett sidospår. Ja, just det, han har gjort de grejerna också. Det då åker man ur...
Precis.
Ur sörjan, så att säga. Jag vill ha folk i den här bubblan. Och det är väldigt nytt för mig. Och det är märkligt. Det känns inte som att jag berättar någonting jättepersonligt, men jag inser nog att det är ju väldigt personligt. Mm. Och jag blottar mig förmodligen mer än vad jag själv fattar. Men så länge jag inte känner att det är smärtsamt, för jag berättar ingenting som är... Jag berättar inte om någon, vet, absurd sexfantasi som är, du vet... Okej, säg inte det till någon, utan jag berättar bara att jag är en av många tusen människor i Sverige, eller miljoner på planeten, som har gjort det här. Så att jag känner inte att det är så absurt och personligt. Men många har sagt, tänk vad du öppnar dig och vad du banar väg för folk som har... Och jag har fått väldigt mycket mejl nu, tack och lov. Tack och lov. Men jag har fått fina mejl från folk efter föreställningarna eller som har sett mig på Malou eller Nyhetsmorgon. Mm. Vi håller också på och någon skrev så här i Kungsbacka. Vi såg din föreställning ikväll och vi satte in ägg på förmiddagen, två stycken. Så vi visste inte om vi skulle orka kolla.
Mm.
Men vi kom och vi tittade och vi skrattade och vi grät och du vet.
Mm.
Så jag får ju så här gåshud, jag får jättemycket mejl från folk som bara vill dela grejer.
Mm.
Och det är ju jättefint.
Men är det första gången du upplever det? Alltså för att,
ja, det
jag ska
verkligen
inte säga så, men för nu gör du någonting som är liksom verkligt. Eller,
jo, men
jag ska inte säga på riktigt, men verkligt.
Ja.
Och i andra fall så har du suttit på din kammare och tänkt, hur ska jag roa publiken? Mm.
Ja, precis. Eller snarare, nej, jag fattar vad du menar. Du har delvis sagt att jag tänker aldrig egentligen vara att jag ska roa publiken. Jag har alltid känt att jag pratar om det som jag tycker om.
Mm.
Så en show jag gjorde heter Kränkt var det här. Då pratar jag om yttrandefrihet och kränkningar och du vet, vad går gränser och sådär. Så jag utgår ändå alltid från mig själv. Men då pratar jag om samhällsfenomen, vet, tonen på Twitter, humor, vet, vad är... Så det blir ändå lite mer allmänt. Men som du har rätt, ja, nu går jag in djupt inom mig själv och blir väldigt personlig och berättar att jag har gått i som terapi om fick en depression och sånt. Och det blir ju per automatik väldigt... Det hugger ju till.
Mm.
Och det tar mer också av mig, märker jag, efter showen. Jag är ganska trött. Alltså psykiskt, jag har inte varit innan. Nu känner jag, varför är jag så trött? Ja just det, men det kanske är för jag kanske spänner mig mer än vad jag brukar. Utan att veta det.
Ja.
Men det är nyttigt.
Ja, superintressant. För jag kände ju också så att nu gick jag ju dit för att jag ville ha dig till podden.
Mm. Mm.
Och när jag såg showen så kände jag, det som var härligt med den, det var att precis bredvid oss så satt ett lite tufft par. Mm. Nej, men så här lite, inte tufft, men jag ska inte säga white trash par heller, men en väldigt tuff kille. Mm. Han var nog en av dem som satt i publiken och ville döda dig med blicken. Nej, men han var så här stor och tatuerad. Och när jag tittade på han i ögonvrån i slutet så satt han och grät.
Nej.
Och då kände jag så här att den var liksom, och jag var inte heller beredd på min reaktion. Det var ju när filmerna kom upp och så här. För då kände man ju lite
bilder på mina barn.
Ja, då kände man lite lycka för din skull.
Ja.
Även fast man visste hur det skulle sluta, så att säga. Men det var väldigt skickligt ihopsatt showen, och sen tänkte jag på det. Eller jag visste inte det då, men när jag läste på om dig sen så och såg att Rakel hade regisserat, så kände jag att det är väldigt mycket kvinnlig touch över föreställningen.
Vad spännande att höra.
Alltså på ett positivt sätt.
Jag tolkar inte det negativt alls. Det var intressant.
Så då satt jag och funderade så här. Undrar vad som hade hänt om Patrik Larsson. Nej, men eller någon kille hade regisserat.
Vet du vad? Du har rätt där. För jag kan se, du har mer koll än många år. Vi valde också medvetet. Eller jag ville ha en kvinna. Just för att någons. Och det sa hon barn själv. Och så hon har själv faktiskt, hon är en av dem som jag verkligen ska ha en jätteeloge, för hon har knuffat mig åt det hållet. Och sen ska jag säga, utan att skryta eller förhäva mig själv, jag är väldigt ograbbig.
Mm.
Alltså det här är ändå ett ganska mjuk föreställning, tror jag. Men kanske hade jag gjort mer skämt om, du vet, att lämna svärmeprov.
Mm.
Förstår du? Jag kanske hade gjort mjölkat det. Haha, mer än vad jag nu gjorde. För nu gör jag en kort grej om det, sen går jag vidare. För jag känner att jag behöver inte göra fler. Det finns så här 40 runkskämt till. Men varför ska jag... Men det hade säkert andra kanske då människor. Men kör med, det är kul. Och så kan du liksom låtsas att nej, det här blir för flåsigt nu. Vi fattar. Det är, humorn är roligare när jag har svärmor hemma. Eller när, förstår du? Hon var bra på det. Så här, du är en modern, du är mjuk, Tobias. Du är en fin, mjuk kille. Du ska ha kvar den varma tonen. Man ska känna för dig. Och det gör man. Så ha kvar den. Du behöver inte bli flåsig och, du vet, hitta på massa skämt. Utan berätta bara. Och berätta exakt hur du mådde och du kände. Så blir det. Och det var bra. Mm. Så hon ska ha en jätteloge för det. Hon var bra på, du vet, ta bort sånt som jag lätt kan slänga in. Gör det, är skoj, men du behöver inte det här.
Det var ju väldigt mycket ångest i just det där spermaprovet, kände jag.
Ja, jo,
med, det var med det. Svärmor.
Ja, nu ska vi tillägga, ifall folk som undrar vad jag säger med svärmor och spermaprov. Det är inga bra om två ord har samma mening. Men jag skulle lämna ett prov, åka till kliniken med min fru och svärmor då, som var på besök. Hon bor på Island i vanliga fall. Hon ville följa med till kliniken. Hon visste inte vad jag skulle göra där. Hon visste bara att jag och min fru höll på att undersöka oss, eller vi gjorde någon slags test. Mm. Hon visste inte exakt vad det gick ut på. Men hon följde med bilen på eget bevåg. Jag följde gärna med, och så åkte hon med. Och hon satt i väntrummet där. Jag kunde inte säga till henne av någon anledning att du får fan stanna hemma. Utan, ja, vad kul att du ska med. Hörde jag mig själv säga. Så åkte vi dit. Jag tänkte, det här blir spännande.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men ja, det gick ju bra, rent tekniskt. Men det var svårt.
Det löste sig.
Det var vidrigt faktiskt då.
Ja, jag kände det. Jag har inte ens en svärmor. Men om jag hade haft den så hade det...
Ja, men det är konstigt. Det är som att ha med en kompis. Eller du vet, det blir, man vill inte ha med någon alls.
Ja, nej, fy. Men om vi hoppar tillbaka till det här ÖoB-äventyret du gjorde.
Mm.
Jag lägger alltså inte någon värdering om det är bra eller dåligt. Jag tänker bara så här, har det varit bra eller dåligt? Eller på vilka sätt har det varit dåligt, till exempel? Har du haft fått någon så här att du inte har blivit tagen på komiskt allvar för att du har gjort dem där, eller?
Nej, tack och lov inte. Inget sånt. Däremot har, det blir ju så, allting som syns, det negativa har väl varit, och det var inte jag beredd på riktigt, för jag tror att den filmerna skulle passera lite mer än vad de gjorde. För att när jag skrev på första året så var det, tänkte, ja, det här är liksom en rolig grej. Och jag tänkte, ja fan, Felix Sängarna gjort reklamfilm och Robert Gustav, jag kan också göra lite så här humor. Mm. Det går fort. Jag testade det. Och sen så fick de genomslag, eller de gick in av rutan, som det heter på tv-språk, där folk kom ihåg dem, någonting var det. Och så gjorde jag några till, och sen så tredje året så hoppade jag av, för jag ville sluta.
Mm.
Och det är återigen ingen värdering om folk ICA har gjort makalösa filmer, välgjorda som fasen i 15 år nu. Men jag ville inte göra det.
Nej.
För jag kände redan att det började bli som att det är han från tv, och då hade jag gjort massa program innan dess. Mm. Medverkat i alltså panel, extra extra, och låta på Liseberg och hit. Alltså massa med grejer. Men det blir, jämfört med något som går hela tiden, eller till synes hela tiden, det kändes, för man syns så mycket, då blir det risken att det blir allt man är då.
Mm.
Så det är det enda negativa. Men i och med att jag gjorde en humorreklamfilm, eller beroende på smak, så om de tycker man är rolig eller inte, så har det inte skadat mig, i och med att jag ändå gör humor och har spelat fars och sketcher. Så det är ändå en gren av samma träd.
Mm.
Jag tror det hade skadat mer om man var, förstår du? Ja, kanske då Ikaste, alltså Ikaste, eller Moses, han kan ju inte spela i Hamlet egentligen, utan att någon ropar liksom, gå till lagret! Sådär, ja. Det är värre för någon som är, så att säga, en, inom citat, sådär, seriös skådis, tror jag.
Ja.
Men jag vet inte.
Ja, men det tror jag också. Men jag tänker också så här att känns det lite surt att kämpa i flera år och liksom verkligen lägga tid och energi på sitt material och harva som komiker.
Mm.
Och sen bara på några minuters tv-reklam så får man säkert nästan lika mycket betalt, om inte mer, plus att man blir ett face.
Mm. Jag surt i fel, men jag fattar vad du menar. Ja, jag ska inte säga att det var liksom att det var en bara glädje, utan det var, jag kände så här, det här är väl typiskt, att det är det här som är, att när man gör, vad ska man säga, ja, snopet snarare, jaha, blev det här nu det mest uppskattade? Tänkte jag, men det här är väl en rolig bigrej, tänkte jag.
Mm.
Så jag tror inte att folk skulle tycka att det var, eller folk, det, vet, det är väldigt brett och gemene man sådär, det är du från tv där, du är inte klok du, sådär kan folk säga, då säger man, ja tack, ja, sådär, det är kul. Men jag ska nog säga, utan att låta suspekt nöjd med min karriär, att jag upplever inte att jag har harvat, och jag menar att du menar det heller, men att jag har haft ganska hygglig framgång från att jag startade med, varit med Stockholm Live och extra extra, och sådär, för ändå fått synas i bra sammanhang och uppträtt med, kommit in snabbt och skrivit manus, spelat fars med Brost. Och alltså jag har haft rätt sådär, bra jobb. Så jag har inte kämpat fram tills. Så därför kände aldrig jag att det var mitt enda break. Däremot var jag förvånad och lite sådär, lite putt på att, varför, men lugna nu, så kul är inte filmerna. Tycker inte jag själv att de är. Så det, man blev sådär, hur intressant kan det vara? Sådär, kommer du på allt själv? Men vadå, allt? Det är bara sunkiga, det är inget, förstår du? De är vad de är, men det är reklamfilm. Jag bandade dem för ett halvår sedan. Hur kan ni tycka att de är intressanta? Jag fattar inte det.
Mm.
Även om jag själv skrev en del av dem. Så brukar jag till och med jag säga att men det är väl liksom, det är en klackspark. Jag står i en hylla med en, vet, en burk med bönor och drar ett skämt om bönor och dipp. Hur kan du tycka det är mer spännande än... Men så inser jag att det är för att de är folkliga och de går, som det heter, genom rutan och då fastnar de.
Ja.
Och den här klassiska, vet, att man, de är så dåliga så att de blir roliga, som folk säger.
Men,
och vissa går över gränsen, ska vi vara ärliga.
Ja, jag kan ju inte säga att jag har sett varenda film. Jag får en stress av reklam.
Mm.
Så att om det är program som går, som jag inte kan se på typ någon av mina betalkanaler, så spelar jag in dem på boxen för att spela över reklamen.
Mm.
För att det är ju trots allt 15-16 minuter per timme som går bort i reklam. Så att,
men det komiska, jag känner likadant själv. Jag är med en del program sådär på... Jag ska inte nämna, men en viss kommersiell radiokanal där vi står och pratar, gör några så här panel. Jättekul. Men då lyssnar inte vi på reklamen. Vi bandar bara liksom. Mm. Sen när det kommer sen så är det massor med bäst musik, värst musik, nu och allt det där. Jag får epilepsi. Jag pallar inte lyssna på det.
Nej.
Men vi har skoj i studion.
Mm.
Och det är roligt tugg och
bra. Och du får bra betalt.
Nej, radio är faktiskt inte så bra betalt. Jo, det är en hygglig peng att snacka skit en timme, det är klart det.
Mm.
Men för mig är det ett roligt fönster. Jag är med radio ibland, jag syns här, någon tv, någon podd, det är kul.
Mm.
Men ibland när man lägger på jinglarna sen när paketet kommer, känner man, varför förstörde ni vårt flyt med att lägga in Adele 7 gånger? Eller,
ja.
Förstår du?
Ja, jag fattar.
Ja.
Men jag tänker också att det är bra när du bygger ditt varumärke, att synas.
Jo, jo.
För att jag tänker också så här att komiker är ju nästan vår tids rockstjärnor. Nej, men det har ju blivit det de senaste åren. Jag tänker, var och varannan komiker ska ha sin egen show. Det är så här, affischerna är lite coola. Och,
jo, ja, det är sant.
Och sen så tänker jag också att vissa av er som då får framgång blir ju väldigt förmögna.
Mm.
För att det är ju billigare att dra runt en komiker och en mikrofon än ett helt band eller liksom en hel teaterensemble.
Ja, ja.
Så jag tänker att om man får en succé och sen kör 10 utsålda kvällar på Rival så blir det klir i kassan.
Mm.
För att produktionen är inte så dyr.
Oh ja. Jag har alltid... du har rätt där. Det har blivit en ny... Jag hade faktiskt snack igår med... Jag har glömt vem i baren efteråt. Efter showen på Norra Brunn. Om just det här att det finns något punkelement i stand-up. Eller fanns.
Mm.
Som man heller inte får ta bort, tycker jag. I och för sig, det är ingen motsägelse. Man kan ha show på teatrar som jag och många har. Össe Måns och Schiffert. Många har show på teatrar. Men då måste man också göra, tycker jag, då måste det vara någonting mer än ett vanligt, du vet, en vanlig tisdag på en klubb. Då måste det nästan vara lite, det behöver inte vara scenografi, men du vet, kanske en förfilm, eller förstår du, om man ska betala 400 spänn eller för 200 spänn, då måste du nästan vilja berätta någonting annat, känner jag. Jag tycker det.
Det har jag känt på många av de där showerna, för att ser man bara på affischen så känns det som att man ska få någonting helt annat än vad man får.
Ja.
Det här var inte ett påhopp nu, men jag tänkte just till exempel med Petra Medes show. Jag älskar ju henne.
Mm.
Tycker hon är fantastisk. Och det, jag ska inte säga att det känns billigt, det är kanske fel ord. Men jag hade förväntat mig en helt annan inramning.
En annan klang.
När jag kom dit. Så att hon levde upp till mina förväntningar. Men jag tänker inramningen och förpackningen på scenen var inte riktigt...
Ja, jag förstår vad jag menar. Signalen, ja. Ja, men det kan, jag har också en del... såklart, man kan ha sett andra komiker och artister som man tror affischen signalerar någonting enormt spännande, så är det bara en vanlig, där kan du gjort liksom en klubb i Alingsås bara, med en tegelstensvägg bakom. Jag kräver nästan, eller kräver, alltså, jag har sett Ricky Gervais i Globen, han också bara en pall och går upp.
Ja, och är det utsålt då så blir det mycket klir i kassan.
Det är mycket klir och mycket...
Det är inga långtradare som kommer med utrustning.
Nej, och som alltid, det här finns ju ingen sanning. Utan Gardell och många som gått upp bara med mick och pall kan vara magiska. Det vill säga, är du bra på scen så blir det. Du behöver ingen scenografi. Det fattar jag också. Det kan bara vara fluff liksom. Mm. Ibland är det så bra så att vissa bara skär igenom allt. Mm. De bara går upp och tisch, tar över.
Men vad blir man rik på att vara komiker? Eller blir du rik snarare? Du, man. Schiffert som satt i den här stolen för en timme sedan, han är rik på att vara komiker.
Ja, han är jätterik.
Men jag tänker, att har du blivit rik?
Inte rik, men jag känner, tycker jag, bra. Jag känner jättebra.
Mm.
Jämfört med vad en del människor tjänar. Såklart, alltså nu är jag sådär ödmjuk och min pappa är murare. Och du vet, jag vet vad han tjänade när han jobbade och stod och slevade cement i kylen. Du vet. Så att jag kan nog fakturera x antal tusen på, du vet, prata 40 minuter. Eller.
Mm.
Men det är som allting annat. Det är när man pratar om, du vet, en tennisspelare. Va? Tjänar han så mycket? Ja, men han har ju spelat gratis i 40 år för att bli så här bra. Eller jag har jobbat, jag har åkt i klubbar i 5-6 år utan att få betalt. Eller vet, visat upp mig, fått 5 minuter här, 5 minuter där. Så att jag nu tjänar bra, det är för att jag kan leverera det som folk behöver en kväll klockan 8 i Jönköping för Skan när de har fest eller vad det nu är. Så det är det folk betalar för. Så jag, jo, jag tjänar bra, men inte liksom, jag är verkligen inte rik, så bra tjänar jag inte. Men jag klagar inte heller. Jag tycker jag skulle gärna tjäna mer, det vore trevligt. Men jag tjänar ju inte, nej, jag tjänar inte de här stora skiffertpengarna. Nej, men du vet, på långa väg. Och det är som ingen, det är bara lyfta på hatten. Han har ju på sig jävla länge, han är ju superproffs. Och mediasmart, du vet. Han gör allting rätt.
Ja, han känns lite mer beräknande.
Ja, men han
lägger att allting han gör ska leda någonstans.
Ja. Och liksom, och han är också väldigt
inte lika luststyrd.
Nej, jag tror, eller jag vet inte, men han känns mycket, alltså återigen, strategisk. Ja, och det är nog smart att han tänker, när hans show kom ut för 2 år sedan men var inte rädd, så skrev han också på affischen att en humorshow utan ett allvarligt parti i mitten. För då insåg han att alla nu ska göra allvar. Då måste göra något som inte de andra gör. Och det är ju en smart grej. För han har ju bra tentakler uppe alltså.
Men vilket är ditt mest inkomstbringande skämt då? Kan man säga så? Ja, jag tänker lite så här som Lill-Babs hade ju Klas Göran. Charlotte Perrelli, nu är de artister, men har ju Tusen och natt som hon aldrig blir av med. Som ja, liksom, så, ja. Ja, men så jag tänker mer så här... jag vet inte hur många miljoner som den låten har inbringat henne på gig till exempel.
Du menar så, ja. Nej, men jag...
Har komiker alltså ett sånt kartotek så att man... Det här är en klassiker. Så jag kan tänka att Jonas Gardell är lite så, för han känns ofta som att han upprepar sig.
Men han har säkert en ny grej som han har gjort. Men i och med att han ska också ha gått i tv så mycket och han har varit så pass... Och är så pass stor som han är faktiskt. Han är en kulturell titan med alla hans böcker och show. Alltså, så klart att han har, du vet... Och på den tiden, när han verkligen var, du vet, skulle jag säga, som alltså 91, 92, 93, när hans show gick i tv. Alla såg ju dem, vad jag minns i alla fall. 2 kanaler och han gick upp och gjorde en show, om du vet, i en vaktmeister. Och jag minns ju de här grejerna, och kondomen i diket han slängde. Och, det är ju totalt. Men jag har så grejer som jag har gjort på scen som folk, alltså som inte alla minns, men jag pratar om bleka anus i något tv-program. Alltså jag har en del skämt om Stockholm och sushi och mäklare. Och jag har gjort mycket sånt som... Jag vet att många vill höra. Men sen, det vore förmätet med att säga att de är klassiker eller inkomstbringande. Men jag har saker som jag vet funkar och som är sådär.
Ja.
Som jag försöker också då att inte göra för mycket av. För då stelnar man. Det är livsfarligt, tror jag.
Ja.
Så här, pizzeria Pingvin är ju Peter Wahlbecks en klassiker som är internt inom branschen. Hans gamla skämt om pizzerian i Uddevalla som heter Pizzeria Pingvin, och han tycker det är ett roligt namn, och hur kom de på det namnet då?
Ja.
Pizzeria Pingvin! Vad är det för jävla? Vad gott det här. Vad ska den heta? Pizzeria Pingvin! när han går igång på det. En sån grej. Det är en sån intern klassiker i branschen. Ja. Alla refererar till den.
Alla hånar honom.
Ja, eller snarare. Ja, men den är så, han är någon slags... Han är väl vår standardbranschens... Klaus Kinski, du vet, en flippad, i bästa fall frisk fläkt, ibland en ond orkan. Men du vet, han kan ibland säga, era jävla korkar, fan vad alla är dumma i huvudet här. Det är bara jag som kan det här. Så kan han säga ibland. Man kan vara ohyggligt kategoriserande och arrogant. Ibland är han skimrande, briljant på scen, så man bara säger, jävla, vad hittar du det här? Hur ser du på världen? Gud vad intressant. Och ibland är det tvärtom, man tänker, men du behöver inte vara så elak, vi är ju kompisar, vi är i samma bransch. Måste du säga att Hasse Brontén är en jävla solbrända snut, eller vad det nu är? Varför måste, låt han vara, han gör väl ingen skada? Låt, du vet, jag skulle hacka på all humor jag inte gillar.
Kan man skämta om allting?
Ja, det kan man göra, och jag tycker man ska. Sen är alltid frågan då, ska man skämta om allt hela tiden? Har det hänt en olycka dagen innan, kanske man inte måste skämta om dagen efter. Det kan vara takt och ton, vem tycker sådär. Däremot vill jag inte bli åtsagd av någon, eller tillsagd heter det. Det här får inte du säga, för det gillar inte jag. Det vill säga, jag hade ett jobb faktiskt för en månad sedan där jag uppträdde och fick feedback efteråt från kunden. De sa att hälften tycker du var, det låter som jag hittar på det, men någon sa i alla fall, någon tyckte det var genialt, det bästa de sett.
Mm.
Och de andra halvan tyckte att det var vulgärt och tyckte det gick över gränsen och pratade om religion. Det var helt osmakligt. Då kände jag och sa till kunden, men då sa, det här är demokrati. Alltså, vem har rätt här? Jag vill inte bli tillsagd, det här får inte du skoja om. Och det är ju som allt, det gäller ju allting ju. Vem ska bestämma? Om jag står inför 100 pers så vet jag att det är säkert 20 varje kväll eller 10 eller mer kanske i värsta fall som inte gillar mig eller tycker att det där var för mycket.
Ja.
Du får inte skoja med 100, för när jag var 5 så dog min hund. Men det visste väl inte jag. Alltså,
den här lättkränkta.
Ja, smakpolisen. Den är jag allergisk mot faktiskt.
Ja.
Så jag tycker att man, ju tuffare ämne desto mer intelligent resonemang ska man ha. Mm. Det lärde mig, ja, det malmade mig. Att du kan inte bara gå upp och säga, hörni, cancer eller AIDS, utan okej, varför tar du upp det här? För att rummet liksom förändras ju när du tar upp ett laddat ord. Och då måste du nästan ha ett väldigt smart skrivet tanke, förstår du, som motiverar att du vet, ge folk bilder. Du kan inte bara säga, hörni, cancer, och så drar du en ordvits på det och sen, nej, skit i det. Ha, vilket väder vi har. För då har folk kvar bilder av cancer och döende människor. Och så där, det är också ett ansvar på komiker. Och en del är, ska jag säga, lata jävlar, tror bara, det är yttrandefrihet.
Ja,
men nej, du är dålig. Du har inte gjort din läxa.
Ja. Men skulle man kunna använda humor som vapen? Eller jag tänker så här, det är valår nu. Och jag är ju ibland eller halv intresserad av politik. Eller jag är nog mer intresserad än... Jag tycker att det är lite svårt att närma sig bara som, alltså hemma i soffan. Och ibland är det svårt att förstå vad de säger. Skulle man kunna använda humor där för att nå en bredare publik?
Definitivt.
Eller så här, hur skulle du coacha, låt säga, Löfven eller Annie Lööf eller Jimmy Åkesson? Vad skulle du tipsa dem om de skulle vilja få fler folk att förstå eller lyssna genom humor?
Att ha roligare bilder på vad motståndarsidan gör. Det vill säga, om jag var sosse nu så skulle jag prata om typ satsningen på Nya Karolinska, vilken katastrof. Det vill säga, då, om jag var Löfven skulle jag säga till exempel att, vet, ja, min mormor åkte in på Nya Karolinska nu här veckan, och när hon kom ut så hade, och så ett skämt då, förstår du? Och det var tydligen en fantastisk vistelse. Sen att hon fick sova i en soptunna och alltså hitta någon rolig... Istället för att bara säga kritik så kan du hitta, för humor och bilder och punchlines, eller punchlines, men en vässad replik kommer folk ihåg. Och den blir ofta citerad. Så de politiker som var lite roliga, som Göran Hägglund var lite rolig, och de sticker ut. Men ofta är de så förlamande tråkiga politiker. Men det ska man inte vara elak och säga, för att jag tycker lite synd om Anna Kinberg Batra, så var alla så här, hon var så tråkig. Men vad ska hon göra? Ska hon joddla och dra vitsa? Hon är ju, förstår du? Någonstans måste de ju vara seriösa. Men om man kan ha lite glimt och ha helt snygga gliringar. Det finns en man som heter Christopher Hitchens, som du säkert känner till. En brittisk intellektuell journalist, författare, som dog för några år sedan. När han håller debatter mot... ofta då imamer eller katolska präster. Han pratar mycket om religion och ditt mycket. Han är sylvass, aldrig oförskämd, utan verbal, very very British, och mycket understatement, och du vet, och kan göra ner stora resonemang med en brittisk rolig, du vet, torr mening. Helt enkelt hitta bättre talskrivare som är helt enkelt anlita mig, här har jag chans att tjäna pengar. Här kommer mina miljoner.
Du har aldrig tänkt på det, eller du har aldrig fått en sån fråga?
Nej, jag har faktiskt inte fått det. Men jag skulle faktiskt kunna tänka mig att göra det.
För jag
har skrivit så mycket åt andra i 20 år snart. Så att det har varit skoj att göra.
Det blir en helt ny typ av humor. För det måste ju ändå ligga emellan haha-humorn och... Alltså, för det går ju inte att spreta för mycket åt ett... För, alltså, man får inte vara för... Löfven kan inte vara för crazy, menar jag.
Nej.
För att då faller det. Men jag tänkte på det här nu med Anna. Tror du att hon upplevs som extra torr för att David är förknippad med så mycket humor?
Det kan också vara en del av det. Att hon är,
för jag tänker, hon är ju rätt festlig så här i privata sammanhang. Och
jättesocial. När
hon har druckit lite, eller vad man ska säga. Nej, men jag vill inte måla ut henne här. Men hon är ju rätt... hon är ju en liten partytjej egentligen. I förhållande till det man ser i tv.
Det håller jag med om. Och jag känner henne väldigt flyktigt. Men via David, vi har träffat henne en gång. Hon är jättetrevlig och social. Och hej och du vet, kramas och hör hon i och sådär. Och sen blir hon ju uppstramad. Men det gäller ju de flesta politiker. Jag tror att det är... Jag vet inte. Det känns som att hon har nog förmodligen dragits med att David är rolig. Och så blir hon då den andra sidan av det myntet. Även om det inte alls har med hennes jobb att göra. David har inte med hennes jobb att göra egentligen alls. Och... Om man kollar på hur rolig var Reinfeldt, hur rolig är Löfven? De är ju skittråkiga. Alltså, för de har inte heller så mycket roliga gags.
Jag vet inte.
Så jag vet inte varför alla sa att det var stel hon var. Ja, du menar till skillnad från... Däremot Carl Bildt kan vara rolig.
Mm. Ja, han är ju helt crazy. Men nu när du säger, hon är ju faktiskt inte en millimeter stelare.
Nej, Bo Lundgren. Det var en träbit. Alltså, förstår du, han var ju... Alla de här perrang... Vad heter deras... vad kan de mer haft? Nej, men Moderaterna, de har ju varit hur tråkiga som helst. Och sossarnas. Alltså, stela klossar.
Att det var väl Adolfsson som var lite bastkjolig.
Men Carl Bildt, han kan faktiskt vara sådär att han, du vet, han gör som han vill. Och jag kan någonstans gilla det, oavsett politik, så tycker jag att han är bara... Någon sa till honom, Carl Bildt, nu har du avgått som... om du nu inte får något jobb här liksom, efter finansminister, så här, vad ska du göra? Ja, i värsta fall får jag väl bli journalist. Vilket är kaxigt. Jag tycker om någon som är lite sådär.
Ja, men han känns också som att han har råd med det.
Ja.
Han är ju härlig. Men så här lite avslutningsvis då. Vem är Sveriges roligaste komiker? Om Tobias Persson får välja.
Oj, vad svårt.
Jag
säger Ann Westin då, tycker jag. Hon kan vara magiskt skimrande rolig när hon går in och bara röjer på scen. Det blir något hysteriskt kul. Sen är väl... Men jag har så många människor som jag har sett, du vet, slakta... Det låter så hemskt. Det är sådana här komikerord. Slakta, döda. Man tycker man ska döda hela kvällen. Med andra ord, det ska gå bra.
Är det positivt, döda?
Ja, att döda. Det vill säga, I killed, är sån amerikansk. Nej, men jag har sett så många kollegor som har gjort det. Så att det är, jag har så många som är... Jag menar... Jag kan inte nämna någon. Men måste det vara ståuppkomiker då? Annars skulle jag säga Gösta Ekman, alla kategorier.
Mm.
Det han gör i Fröken Fläggmans mustasch när han går in på scen och åker ner ett hål och alla hans figurer, det är världsklass. Mm. Det är artisteri på en sån hög... Eller Robert Gustafsson kan vara skimrande bra. Även om folk säger att han gör så mycket saker. Men hans rena begåvning är fantastiskt stor.
Mm.
Och det glömmer folk ibland.
Ja, han hade inte blivit så stor om...
Nej,
du om kan det inte... Alltså, han är också lite så här larger than life i komiker. Alltså, han är ju så... Vem är Sveriges mest överskattade?
Det tänker jag inte säga. Det
Gud, vad blyg du såg ut nu.
Ja.
Såg
ut och, nej, men jag vill inte... Jag vet att du... Men nej. Nej, men det finns väl... Nej, det ska vi inte gå in på.
Nej, det är taskigt.
Däremot tycker jag att det finns... Jag har märkt en generationsfråga utan att nämna alls namn eller... åt något håll. Men det finns en del komiker som har startat, tycker jag, de senaste åren som inte riktigt har, som kommer från kanske uttalat mer podd- och radiovärld. Mm. Och de flesta av oss som har kört länge, som Måns och Ös och jag och David Batra, Glans, Adde, alla vi har kommit från scen, vi har stått på scen mer. Thomas Pettersson, vi har gjort sketcher, amatörgrupper, revyer, pjäser, vi har gjort, det vill säga vi har röst och kropp och det syns. Många då som börjar med stand-up har gjort då poddar som går upp på scen. De har ingen scennärvaro. De har ingen publikkontakt. De kör sina grejer. Ibland får de inte skratt och de är ändå nöjda. För jag sa mitt. Jag fick ju sagt vad jag skulle säga. Och där har jag märkt att det är en generations... Mm.
Det är den nya generationen.
Det är den nya, ja. Fan, vad kul.
Så är de i alla yrken.
Ja, men lite grann så. De går in och bara, du vet, läser upp. Så här ska vi göra på företaget. Nu tar vi kaffe.
Ja.
Förlåt, du lyssnar inte på vad vi sa. Nej.
Ja.
Precis, ja. Det är kanske en generations... Och jag säger inte att det är fel rätt. Jag bara säger, det är en skiftning nu, märker jag. Vi andra är så lyhörda för nyanser och plocka upp. Och nu får jag lägga in en växel här, för det här bord 5 är stökigt ikväll. Så jag måste ta det materialet nu, så byter jag. Ja. Och de bara kör sina skämt oavsett när folk skrattar. Och så går de om och så är det bra sen.
Det är lite så i artistvärlden också, tror jag. Den här idolgenerationen.
Ja, men det kan nog vara så.
För de har inte gjort en Charlotte Perrelli och stått på en upp- och nervänd drickaback i en skogsbränta och sjungit. Och
du, liksom... om du kollar, jag har kört med den några gånger faktiskt, eller uppträtt på samma... gjort stand-up, så kör hon på kvällen sen och säger, vilket ärkeproffs hon är. Mm. Hon och Stenmark och de här och alla de här människorna som har kört de här hundåren. Mm. Alltså de kan stå i en orkan och hitta rätt ton. Och det, jag är också den gamla skolan, jag tycker om det.
Mm.
Du, eller som du har på länge innan du halkar in på TV. Alltså, du lär dig ett hantverk.
Mm.
Det är bra att kunna det.
Härligt, jag får tacka för att du ville vara med i Kändispodden.
Ja, det är vilken ynnest att få vara med.
Härligt att se dig. Och gå och kolla på Tobias show.
Man på prov.
Kör i höst.
Ja. Yeah.
Okej. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
Hej då.